Ja, för några år sedan, typ kan det ha varit nästan 20 år sedan, då var jag i Ukraina med ett gäng ungdomar. Vi hade gjort en ungdomsresa med församlingen ner till vår vänförsamling i Mariupol. På vägen dit så stannade vi till i Kiev och skulle äta mat på någon restaurang. Och så stod vi i någon matkö och skulle plocka på det vi skulle äta. Och jag tog min mat och så gick bort och satte mig. Och sen efter en liten stund så kom en av ungdomarna, lite, ja men 18-19 år var hon tror jag, i helt panik till mig. Va? Liksom hispig och helt liksom sådär. Och så kom hon till mig och har panik. Och de andra tjejerna kommer med efter och ah, liksom. Jag bara, vad är det? Vad är det? Och, då så berättar de att hon är lite så där rolig så. Då hade hon i matkön börjat prata om han som stod bakom. Han var liksom svartklädd och hon har sagt liksom, åh kolla vilken slemmig typ liksom. Så han hade bakåt slickat svart hår och liksom hela det där paketet. Och hon hade liksom pratat om han. Och tänkt att ingen kan väl svenska i Kiev liksom. Och sen så hade de gått och tagit sin mat, tjejerna där liksom, och så där. Och sen tittade hon runt liksom, ja, vart tar man vatten eller läsk liksom. Då hade han svarat på svenska liksom, det gör du där. Och det var ju så underbart. De fick panik och kom och sprang till mig liksom. Ah! Så där som bara tjejer kan göra. Det var jätteroligt. Och ibland är det så där att man pratar med Gud, man ber, man sådär. Men ibland är det som att man tror inte eller förväntar sig inte att han hör. Och att han till och med kan svara. Och att han kan tala till oss. Men han hör. Igår hade vi en konferensdag här. Och Jemima hade gjort ett program. Och hon hade tänkt liksom, här ska vi ha vittnesbörd liksom. Jag tror hon hade förberett några stycken så där som skulle få säga något, men det var också öppen mick. Och så säger hon liksom, ja, kom fram om ni vill säga någonting och berätta något som Gud har gjort i ert liv. Och det kändes ju som att det slutade ju inte liksom. Folk ville komma fram. Och Jemima var tvungen att sätta stopp för att tiden gick ju liksom. Men ändå var det fler som behövde få vittna liksom. Så det är som att Gud gör saker i våra liv och Gud lyssnar på våra böner. Han hör oss och han vill vara delaktig i våra liv. Han vill göra saker i våra liv. Och det finns mycket, mycket mer än vad vi kanske tror omkring oss i vår församling. Vi har hört också mycket profetiska ord på sistone i vår församling. Och jag tänkte så här, ja, men vi kanske behöver titta lite i Bibeln. Vad står det om de här sakerna? Att vi får lära oss och hantera det på ett sunt och bibliskt sätt. Så jag tänkte att jag skulle ha ett exempel. En av mina favoritställen när jag tänker på det här med liksom att höra Guds röst. Det är ju när Samuel lär sig att höra Guds röst. Jag tänkte att vi ska titta lite på det bibelstället och se om vi kan lära oss någonting från det här. Ja, just det. Jag hade en sån där liten bild först. Så, då har ni sett den. Ibland kan det vara så där också. Man hör inte Guds röst för att man är så upptagen med annat. Ingen som känner igen sig, va? Ja, från Samuelsboken kapitel 3 och vers 1. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Jag tycker om att stryka under saker eller markera så här, saker jag fastnar för i Bibeln. Jag hade glömt ta bort det där, men gör gärna det du också i din Bibel. I appen går det att hålla in och så kan man markera med färg eller stryka under om du har en vanlig Bibel med dig, så att säga. Det första jag vill prata om det är att Herrens ord var sällsynt. Lite bakgrund. På den här tiden så var det profetiska inte vanligt. Och jag vill reagera på det, att det står så. Att Herrens ord var sällsynt. Det betyder att det var ovanligt. Det var inte så det var tänkt. Är ni med? Det profetiska, att Gud talar till oss, det ska vara normaltillståndet. Men här var det inte så. Och då måste det skrivas. Herrens ord var sällsynt på den här tiden. Man hörde inte Guds röst så ofta. Och det var något konstigt. Så att det måste markeras att så ska det inte vara. Och jag vill att vi både som församling ska tänka på det. Det normala är att Gud talar till oss på olika sätt. Men jag tänker också på dig som individ och vanlig lärjunge. Det vanliga normaltillståndet för dig är att du går med Gud och att du lyssnar in hans röst, hans vilja på olika sätt. Det är det vanliga. Du ska inte vänja dig vid att Gud inte talar, i alla fall. Men sen kan man då fråga sig vad det berodde på. Och nummer ett är att det förekom en hel del synd. I kapitlet före så kan man läsa om hur Eli hade två söner som syndade faktiskt ganska grovt. Alltså Eli var ju prästen. Och hans två söner jobbade också där. Alltså det fanns inget tempel än. Men det byggdes ju senare. Men det fanns ju en plats där de samlades för tillbedjan. Och Elis två söner jobbade där vid det här uppenbarelsetältet. Och de var våldsamma mot folk som kom dit. De låg med kvinnorna som fanns där. De tog offerkött från folk. Alltså de betedde sig riktigt, riktigt illa. Direkt syndigt helt enkelt. Och Eli som var präst, han sa liksom, så här får ni inte bete er. Men de struntade i sin pappa och gjorde det ändå. Och han bara, aha, liksom. Och så lyckades han inte hantera det. Och det tror jag, det är absolut ett hinder för att Gud kan tala in i våra liv. Både på individplan. Om vi lever i synd, och inte så att Gud inte vill tala till oss, men vi lyssnar inte. För att vi inte är frimodiga, eftersom vi bär på skam för att vi syndar. Men sen också i församlingen, liksom, eller som helhet i vårt land, Sverige. Alltså Gud, vi hör inte när Gud talar för att vi är för upptagna med att synda. Det måste hanteras på något sätt. Och det är väl den andra punkten där då. På grund av ledarskapets negligens. Liksom. Det var inte... De gjorde inte det de skulle. Eli tog inte tag i problemet. Både, tänker jag, som en församling måste man tänka på det här. Och som en familj. Jag tänker du som förälder vill säkert att dina barn ska växa upp i tro. Och man måste liksom ta hand om de här sakerna. Man kan inte tvinga folk till det ena eller det andra. Men man måste hantera sådana här... ganska grova problem som jag beskrev att de här två sönerna gjorde. Ja, min princip som församlingsledare, det är ju att varken nonchalera eller fördöma. För det ser jag som två diken när någon, ja, men när det förekommer synd eller någonting fel liksom. Vi ska inte nonchalera det. Vi kan inte bara strunta i att det finns saker som inte är bra. Vi ska inte heller fördöma människor. För då kommer de lämna och aldrig vilja vara i församlingen längre. Däremot ska man ta tag i problemet och försöka hitta en väg framåt. Prata, kommunikation och försöka tillsammans resonera om hur man kommer framåt. Det tycker jag är det sätt som funkar bäst. Liksom. Eli verkar inte ha gjort det riktigt. Han struntade inte i det, men samtidigt så gjorde han inte heller någonting åt det. Och även som förälder tänker jag att han har ett ansvar för sina barn. Han skulle inte ha tillåtit dem att göra det här. Och här måste vi också, tycker jag, känna, alla vi som är föräldrar, att vi har ett ansvar. Visst, man kan inte tvinga barn till det ena eller andra, men man kan inte heller tillåta precis allt. Och här får ju var och en känna liksom vilket ansvar man tar, men jag tror att det är viktigt också i det här. Och här har vi också ett bra exempel på en förälder som gjorde någonting gott. Och det är ju Samuels mamma. Ni vet ju kanske den här berättelsen om hur hon fick Samuel. Hon var ju föräldrar, eller vad säger, hon var barnlös. Hon kunde inte få barn. Och hon bad till Gud i förtvivlan och fick ett bönesvar. Och blev gravid. Och då sa hon, jag har fått det här barnet från Gud. Alltså kommer jag ge det tillbaka till Gud. Och därför fick han växa upp här med Eli då. Och det är en fin princip att ta till oss av allihopa, tycker jag. Att, alltså det som Gud har gett dig som gåva, ge det tillbaka till Gud som gåva. Om Gud har gett dig en musikalisk gåva, ja, men säg då till Gud, jag har fått det här av dig, jag förtjänar det inte, men jag är tydligen duktig på det här, då vill jag använda det till din ära. Eller om du är en duktig social person som gillar att vara trevlig och prata med folk liksom. Säg till mig, Gud, det här är en begåvning jag har. Jag skulle gärna vilja använda den i församlingen. Finns det något bra sätt liksom? Att man hela tiden tänker så, att det Gud har gett mig, det ska jag ge tillbaka till Gud. Det gjorde Hanna. Sen finns det också ändå en bra sak som man aldrig får glömma när det gäller Bibeln. Att varje gång Gud talar liksom hårda ord eller kommer med en dom, så finns det alltid tid för omvändelse. Eli hade faktiskt, han fick många varningar. Han fick ändå tid att lyssna på Gud och göra någonting åt problemet. Så när man känner sig drabbad av att, och träffad av att, oj, det där gjorde ont nästan. Jag känner att jag kanske måste korrigera de här grejerna. Ja, det finns tid. Gud manar oss till saker därför att han vill förändring och hjälpa oss att förändras. Och han ger oss tid och möjlighet att göra det. Liksom. Så bara för att man konstaterar att Herrens ord var sällsynt betyder inte att det är kört. Gud har alltid en plan. Liksom. Vi ska läsa nästa stycke här från vers 3. Guds lampa hade ännu inte slocknat. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Sen skyndade han bort till Eli och sa, här är jag, du ropar på mig. Men han svarade, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Och han gick och la sig. Herren kallade än en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa, här är jag, du ropar på mig. Men han svarade, jag har inte ropat, min son. Gå och lägg dig igen. Samuel kände inte Herren än. Och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sa, här är jag, du ropar på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel, gå och lägg dig. Och om han ropar på dig, så säg, tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel, Samuel. Och Samuel svarade, tala, din tjänare hör. Ja, nu ska vi lära oss då hur man liksom lyssnar efter Guds röst. Vad finns det för lärdomar från den här lilla texten? Liksom? Nummer ett, som jag tror är en vanlig sak som händer när man kanske upplever Guds röst. Det är att man springer tillbaka till det gamla vanliga. För Guds röst lät som Elis röst. Det är någonting med det där. Att när Gud talar till oss. När Gud talade till Samuel. Då trodde han att det var Eli. Det lät som Eli. Och tre gånger fick han springa dit. Liksom, vad är det? Han fattade inte att det var Gud som talade till honom. Ibland kanske vi har en föreställning om hur Guds röst ska låta. Att det ska vara en mäktig röst som talar med basröst. Liksom. Att det är lite bakgrundsdimma. Att det är, ja, men ni förstår vad jag menar. En bioröst. Och att han ska tala tydliga ord in i vårt liv. Men kanske är det inte så alltid. Kanske är det så att Guds röst låter som din liksom vän när den ber för dig. Eller som en äldre person i församlingen som frågar hur du mår. Eller någon som kommer till dig och säger liksom, ah, men jag har upplevt ett ord här till dig. Är ni med? Att lära sig att lyssna efter Guds röst. Hur låter den liksom? Och vart talar Gud? Samuel sprang tillbaka till den platsen liksom, som han kände till. Men faktum är att den platsen, eller den personen, Eli, var en person som Gud var redo att ta ut ur hans liv, att göra en förändring. Och här tror jag att många av oss, när vi hör Guds röst eller när vi upplever någonting, vi går tillbaka till det gamla vanliga. När Gud egentligen är redo att göra någonting nytt i våra liv. Samuel fick tid på sig att lära sig det här. Det fanns ingen fördömelse över att Samuel gjorde fel. Han gjorde ju fel 3 gånger. Men det är ingen som lägger någon skuld på honom för det. Eller hur? Vi tycker inte att det var fel att han gjorde fel. Är ni med? Utan han fick göra fel. Och det är inget fel att göra fel. Utan det var helt rätt. Det här var bra för Samuel att få lära sig. Han fick en träningsprocess här. Så det krävs lite tid och det krävs lite prövning att få prova sig fram. När du får höra Guds röst och du är osäker, kan det verkligen vara så att Gud talar till mig? Dela det med någon som du litar på och fråga liksom, vad tror du? Man har tillåtelse att göra det. Och sen den här Eli då. Visst, han misskötte sina egna barns uppfostran uppenbarligen. Men han tog väl hand om Eli, om Samuel. Det får man ändå säga. Han ger han goda råd. Han lyssnar på Samuel och han hjälper honom i det här. Och att utvecklas och få lära sig hur det här funkar. Så han är vis och duktig liksom. Och jag tror att vi behöver andliga vägledare. Om du är en sån som, ja, men du har levt ett långt kristet liv. Du har lärt dig att vandra med Herren. Du har lärt dig att lyssna på Guds röst. Ja, men hjälp då fler yngre församlingsmedlemmar att veta hur man gör. Berätta för dem att det går att höra Guds röst. Det låter inte som en bioröst, men det går att förstå hur det där funkar. Det är inte omöjligt. Sen tycker jag också det är en intressant notis där att Samuel hörde Guds röst när han var på sin plats. När han vilade. Jag tror säkert det finns någon liten lärdom där. När han sprang tillbaka till sin plats, till sin säng eller vad det nu var. När han vilade där, då hörde han Guds röst. Eller hur? 3 gånger i rad fick han gå tillbaka till sin plats där han skulle vara. Och där han, när han vilade, då fick han höra Guds röst. Och det där, jag tror att det där behöver vi ta tillvara på. Vart har du din plats liksom? Vart har du din plats där du kan slappna av, där du kan vila, där du kan vara med Herren, där du kan lyssna? Det som är din plats. Där talade Gud. Till Samuel i alla fall. Och jag tror att det kan vara så för många av oss. Jag har mina bönepromenader. Jag tar bilen bort till Kölva. Där finns en jättefin, det vi kanske vet vad jag menar, en promenad, lite bondgårdar, en sjö och så vidare. Det är jättevackert. Och där brukar jag gå liksom, fram och tillbaks. Och så får jag prata med Herren och så lyssnar jag på honom. Och så talar han. För mig är det min plats liksom. Men att få hitta den där liksom, där det funkar, det kan verkligen rekommenderas. Sen vill jag säga en till sak som jag inte har skrivit upp här, men som jag kom på nu. Det stod i någon vers här innan att Samuel hade ännu inte lärt känna Herrens röst. Man tror att han var ungefär 12 år vid det här tillfället. Han visste hur man jobbade i kyrkan, höll jag på att säga. Men där han jobbade hos prästen. Han visste hur man öppnade dörrar, hur man servade prästen eller vad han nu gjorde. Hur man plockade fram grejerna, hur man ställde i ordning, hur man diskade efter offerköttet. Alla så här praktiska. Han hade fått lära sig det där arbetet, tror jag. Han visste hur man jobbar i en kyrka. Han bodde i kyrkan, typ. Någon som känner igen sig? Men han hade inte ännu lärt känna Herrens röst. Det finns en lärdom där också. Att det kan vara så att vi vet hur det funkar att vara en kyrka, en församling. Vi vet hur man tänder lamporna, hur man kokar kaffet. Vi vet hur man ställer i ordning. Men vi vet hur man ska bete sig. Men har vi lärt känna Herrens röst? Det är inte säkert. Och jag tror Gud manar oss till det här. Liksom, att, amen, välkommen in i den här världen. Liksom, där man lär känna Herrens röst. Sista stycket. Från vers 11. Då sa Herren till Samuel. Se, jag kommer att göra något i Israel som ska ringa i båda öronen på var och en som hörde. Den dagen ska jag förverkliga över Eli allt som jag talat mot hans hus. Från det första till det sista. Jag har förklarat för honom att jag ska döma hans hus till evig tid för den synd som han kände till. Nämligen att hans söner drog förbannelse över sig utan att han tillrättavisar dem. Därför har jag också betygat med ed för Elis hus att deras skuld aldrig någonsin ska försonas. Genom slaktoffer eller andra offergåvor. Samuel låg kvar till morgonen då han öppnade dörrarna till Herrens hus. Han var rädd för att berätta synen för Eli. Men Eli ropade på Samuel. Samuel, min son. Han svarade, här är jag. Då sa Eli, vad var det han sa till dig? Dölj det inte för mig. Må Gud straffa dig både nu och i framtiden om du döljer för mig ett enda ord av det han sa till dig. Då berättade Samuel allt för honom och dolde ingenting. Eli sa, han är Herren. Han får göra det som är gott i hans ögon. Och Samuel växte upp. Och Herren var med honom och lät inget av allt han sagt falla till marken. Hela Israel från Dan till Beersheba förstod att Samuel var betrodd som Herrens profet. Och Herren fortsatte att visa sig i Kilo. För Herren uppenbarade sig för Samuel i Kilo genom Herrens ord. Ja, skulle du som 12-åring vågat säga de där domsorden till prästen Eli? Det är en utmaning i den här predikan liksom att när Gud talar till oss, då måste vi lära oss att lyssna på lärjungavis och att förmedla det som Gud faktiskt säger. Och vad menar jag med lärjungavis? Jo, att lära känna Gud och veta att han är en kärleksfull och barmhärtig Gud. Han är inte en dömande Gud. Han är en kärleksfull och barmhärtig Gud. Som är sent i vrede. Att lära känna Gud på det sättet. Att man vet att Gud älskar människor. Han vill inte döma dig. Han vill hjälpa dig upp ur den här skiten som du har hamnat i. Är ni med? Att man vet det. Att om man får ett jobbigt ord till någon. Att våga säga det men samtidigt göra det kärleksfullt. Det är en utmaning. Just det. Så dela rätt menar jag med det. Att faktiskt försöka dela det som Gud har lagt på ens hjärta. Nu tror inte jag att Gud skickar såna här många domsord över oss i Nya Testamentets tid. Men det kan ändå vara en lärdom liksom att Gud kan faktiskt tala till oss, och det kan vara jobbiga saker man får höra. Saker som man måste ta itu med i sitt eget liv. Och då ska man då veta att nej, men jag, Gud dömer mig inte, men han vill hjälpa mig ut från det här. Liksom. Sen har jag, enligt min erfarenhet, så talar också Gud väldigt mycket i tider av förändring. Så ibland har jag, när jag tagit mina bönepromenader och frågat Gud om viktiga saker och så där, så får jag inget svar. Det är helt tyst. Då fattar jag att det är inte tid nu. För när det är tid, då kommer Gud tala. Så nu är det bara tid för att sitta lugn och stilla i båten. Men det skulle komma en tid då Eli skulle bort och Samuel skulle fram i det här bibelstället. Och den tiden börjar närma sig och Gud börjar göra saker i Samuels liv. Liksom. Så i tider av förändring, då talar Gud mycket. Och det stod också i slutet där att Israel bekräftade på något sätt att Samuel var en Herrens profet. Det är också en sån sak som vi som församling behöver liksom också lära oss, att den som får ett profetiskt ord måste förmedla det. Och det är alltid en vånda och det är alltid svårt att göra det. Men man måste göra det. Men vi som församling måste också lära oss att ta emot på rätt sätt. Att det prövar det så att det är bibliskt, och att ta emot det i kärlek och så vidare. Allt det här liksom. Det är också upp till oss liksom. För att Gud ska kunna tala. Nu ska vi alldeles strax be. Jag har ju inför varje predikan som jag har hållit här de senaste månaderna frågat Herren, är det något ord du vill att jag ska dela liksom, profetiskt eller så? Och den här gången så hade jag bestämt mig för, eller nej, förra gången hade jag bestämt mig för att ja, men nu är det sista gången, för att visst, varje gång har det bekräftats, men jag börjar få liksom dåligt självförtroende, bara nej, men det är bara mina egna tankar liksom, så att jag ska nog sluta dela sånt. Men förra söndagen, eller gången då, då hade jag delat ett ord och då tänkte jag, nej, det här kommer verkligen ingen vara ett tilltal till någon. Liksom. Men då kom det en till mig vid kaffet och sa, det där ordet du delade, det var till mig. Och då kände jag, okej, okay, då ska jag åtminstone inte sluta och fråga Herren efter ord att dela. Så jag ska göra det igen. Men nu tror jag inte att det är till någon specifikt. Men det jag upplevt är att du har levt i fattigdom i hela ditt liv, men nu så ska Gud göra dig fri. Det var det ordet jag fick när jag bett inför den här predikan. Och jag tänker att du inte behöver liksom komma fram eller någonting sånt, ge dig till känna liksom, för det här är privat liksom. Däremot tänker jag att vi ska ha en liten stund av bön. För det kan säkert vara fler som har brottats med såna här saker. Så jag tänker att vi ska helt enkelt be. Vi tror ju att Gud hör bön, eller hur? Och att Gud kan tala till oss. Och att han kan befria oss. Sätta oss fria från våra bekymmer som vi är fast i. Och jag upplevde det så. Och jag tänker att vi prövar och vi ber över det. Ska vi stå upp tillsammans och ha en stund av förbön.